Hallå där och god fortsättning. Thomas Jennebo här. Det är dags för ett nytt avsnitt av motorcykelradion.se. Det första för 2019, och tanken är ju att det ska bli fler avsnitt i år än förra året.
Ja, det är inte svårt att klara av med den takten.
Nej, jag vet. Men jag gör ändå så gott jag kan. Men ambitionen är att det ska bli fler i år än tidigare. För att det här är så himla kul. Det är därför jag gör den här podden. För att jag tycker det är roligt själv. Men så har jag insett också, och tack för det ni som har fått mig att inse det, att det finns folk som lyssnar på den här podcasten. Och som skriver på iTunes, ger mig högt betyg och tycker att det enda tråkiga är att det är så sällan det kommer nya avsnitt. Och jag ska säga att jag var inte riktigt beredd på det där. Att folk skulle bry sig så till det milda grad att de skriver på iTunes om det. Men nu när ni gör det, vilka ni nu är, så får jag ta mig i kragen och vässa till mig lite grann. Och vad passar väl bättre då än att blicka tillbaka så här i början på ett år? Ja, men alla ägnar sig i skarven mellan gammalt och nytt år åt att försöka ta reda på vad det var som hände under förra året till exempel. Och lite grann spana av framtiden, så tänkte jag göra också i det här avsnittet. Och det var ju mycket som hände förra året. Något som inte inträffade förra året, det var att jag klarade av min målsättning på antalet körda mil. Det var ju 1000 mil som var målet. Men det blev inte riktigt så. 800 någonting tror jag kom upp i. Och det är för dåligt, med tanke på att sommaren var alldeles fantastisk. Det var ju varmt, ihållande hur länge som helst. Nästan för varmt. Alltså jag trodde inte jag skulle höra mig själv säga det någon gång. Att det var nästan för varmt. Alltså inte för varmt, men det var nästan för varmt för att köra motorcykel. Just den där på- och avklädningsproceduren kände jag att då var det väl svettigt. När man väl åkte så funkar det ju såklart. Det var ju bara att glänta på visiret så kom det in frisk luft tillräckligt mycket. Men visst var det en fantastisk motorcykelsommar. Så till mitt försvar att jag inte kom upp i 1000 mil, så har jag egentligen ingenting att säga. Inte det minsta. Jag är ändå nöjd med säsongen som var, för att jag fick mitt äventyr. Mitt motorcykeläventyr. Och precis nu när jag sitter och spelar in det här den 19 januari. Det är sen eftermiddag, klockan har passerat 3:30 och solen är på väg ner och snart är det mörkt, så känner jag att det där äventyret, det betyder nog mycket mer än vad jag trodde att det skulle göra. Jag har bunkrat upp med bilder från det, och det känns så avlägset och ändå så nyss. Men innan vi kastar oss över det där äventyret, så Nej, vi kastar oss över äventyret direkt, känner jag. För det var ändå den stora grejen under sommaren, för min del. Varje sommar sedan jag började köra motorcykel har ju oftast i alla fall inneburit någon typ av äventyr där motorcykeln har varit inblandad. Men när jag tänker tillbaka på de där äventyren, så har i stort sett alla inneburit att jag har gjort dem tillsammans med någon annan. I alla fall om äventyren har varit längre än en dag. Jag har gjort resor som har varit en dag långa till ställen att besöka och folk att träffa, som jag har gjort själv. Men jag har aldrig liksom övernattat själv med motorcykeln. Någon gång slog det mig. Och i dagarna så är det faktiskt ganska precis 20 år sedan jag började köra motorcykel. Jag är en ganska late bloomer på det där området. Jag har alltid känt mig som en motorcyklist. Alltid. Ända sedan barnsben. Kanske beroende på också att jag var uppfödd med farsans historier om när han och hans brorsa från mitten av 30-talet någon gång, eller tidigare så kanske, fräste omkring i de västgötska skogarna på grusvägarna där på sina motorcyklar. Farsan hade en Sarolea, hans brorsa hade det vet jag inte. Och historierna var många om turerna som inte sällan slutade i någon slags punktering som var tvungen att lagas med hjälp av mossa från en närbelägen sten. Ja, det var så de gjorde på den tiden. Farsans karriär som motorcyklisten höll så när som på att kosta honom livet under kriget. Han var motorcykelordonnans på Gotland och så 42-43 någon gång så körde han omkull i ganska hög hastighet på en grusväg och spräckte hjälm och skalle. Och vad illade han faktiskt? Bestående men sen av den olyckan, det var att han hade nedsatt lukt- och smaksinne. Vilket var nog så besvärligt för en person som livnärdes under större delen av sin yrkeskarriär som konditor. På slutet skolan någon så blev metallarbetare. Men ändå. De där historierna, de har varit med i alla fall och jag har känt mig dragen till motorcyklar hela tiden. Sen när jag var 11 på mitt 12:e år så dog en av mina storebröder i en trafikolycka. Han körde på en Lambretta-skoter och brakade rakt in i en parkerad lastbil en regnig höstkväll i Örebro 1967. Och det där var ju naturligtvis ett trauma för familjen. Och det där gjorde också att jag hade väldigt svårt att yppa den där drömmen för mina föräldrar i allmänhet och min mamma i synnerhet om att få köra ett motoriserat tvåhjuligt fordon. Jag skaffade mig en moppe på egen hand i och för sig. En gammal enpeter NV-autoped, men... Ja, det var ett trauma i familjen. Men då den där hösten 1998 så mognade beslutet och någon gång, jag kommer inte ihåg exakt när det var, men under senhösten så stegade jag in i en motorcykelbutik i Örebro och frågade hur mycket det skulle kosta om jag fick den motorcykeln, en laddning, kläder, handskar, hjälm, brallor, jacka, men allt man behövde. Hur mycket det skulle kosta om man köper allt i ett paket och betalar kontant. Bodknodden räknade snabbt och frenetiskt och kom fram till ett pris som var lägre än vad jag hade trott. Betydligt mycket lägre än vad jag hade trott. Så att vi gjorde upp affären ganska per omgående. Och så över jul- och nyårshelgen så stod den där motorcykeln där och väntade i butiken och sen en gång i januari, typ så här, så stegade jag in, daskade sedelbunten i disken och vi ledde ut den där motorcykeln till en väntande släpkärra och körde hem den. På den vägen är det. Och ända sen jag gjorde de där första trevande turerna med den där Kawasaki'n ER5-an så har drömmen om äventyret funnits där. Och det har blivit många äventyr genom åren. Dels på den där kavan och sen på Transalpen som jag har haft under de allra flesta åren som motorcyklist sedan dess. Många resor ner i Europa, några resor norrut. Väldigt sällan soloräder utan det har varit i sällskap antingen med hustrun bakpå eller med kompisar under namnet Nisses MotoGP-resor till exempel. Och det har varit fantastiska turer, såklart. Man ångrar aldrig en sväng på motorcykeln, så är det ju bara. Och de där lite längre turerna med packning, de har liksom self-propelled, alltså när man klarar sig själv på något sätt, är ju lite häftiga. Och någonstans så har det funnits med hela tiden drömmen om den där episka resan, det där äventyret som nästan inte har något slut, du vet. Men är man nu 60 plus så får man kanske heja sig lite när man planerar de där turerna, men ändå. Och i bakhuvudet så har det väldigt länge funnits en dröm om att komma till en plats. En sägenomsusad plats, kanske inte för så många andra än mig, men Modo Slumpolo, eller Modo Slumpolo som jag sa, ligger ett gäng mil norrut, en bra bit norr om polcirkeln, faktiskt lite norr om Kiruna men ganska långt österut från Kiruna, sett 10 mil norr om Pajala. efter finska gränsen, där ligger Modos Lompo då. Och det var egentligen namnet som gjorde att jag ville dit. För det ser ganska fräsigt ut i tryck. Och jag såg det namnet på en karta. Och jag tror att det var på Norrbottens museum i Luleå. Jag tror det, men jag ska inte säga säkert. Och året var 1978. Alltså typ 40 år sedan som jag såg det där. Och kände att dit vill jag. Jag vill dit en dag. Och jag håller ju på med så många andra olika poddar. Det låter som jag gör massvis, men en annan podd som jag gör heter Cykelradion. Den handlar bara om cykling. Den utkommer lite oftare än Motorcykelradion, kan jag säga. Och jag gör den där ihop med en mycket god vän, Anders Adamsson, som förutom att han är en häftig människa också ett gammalt cykelproff, så han kan allt om cykling och vi har verkligen kul när vi gör de där poddarna. Och i något avsnitt av Cykelradion så pratade vi om det där med äventyr och drömmen om att få ge sig iväg på den där resan långt borta någonstans. På cykel till exempel. Och då berättade jag om Modos Lompo och det liksom dök upp där i det här snacket. Och att det handlar om att åka motorcykel dit. Och då så var det så att vi hade följt tidigare en tjej som cyklade jorden runt. Och i det här sammanhanget så hon hade ett mantra att man gör det bara. Alltså det här, vad du har för dröm, om det är att cykla eller åka motorcykel eller paddla eller gå till grannsocknen eller till andra sidan jorden. Du måste bestämma det, för att det är inte svårare än att ta det första steget sen. Sen är det bara att fylla på med nya steg efteråt. Men du måste bestämma det. Och där någonstans i dimmorna när vi satt och pratade, Anders och jag, så bestämde jag mig för att bestämma mig att åka till Modos Lompo då. Och när jag väl hade bestämt mig för att bestämma mig så var ju steget inte långt till att bestämma sig. Och så bestämde jag mig för att åka till Modos Lompo. Men jag hade ändå inte bestämt datum. Och innan jag hade gjort det så var det liksom inte bestämt. Det gick att skjuta på det ytterligare ett tag. Så till slut så satte jag ner foten och så en kråka i kalendern. Och det var ett par goda motorcykelkompisar som var spekulanter på att följa med på den där turen. Och de fick gärna följa med. Absolut. Men reglerna var sådana så att det var liksom jag som bestämde när det skulle ske. Och nu visade det sig att när datumet kom fram, det skulle ske veckan innan helgen före midsommar. Jag skulle starta torsdagen före midsommar. Alltså torsdagen före midsommarveckan. På eftermiddagen skulle jag dra iväg eller vid lunchtid och sen komma hem på måndag kväll i midsommarveckan. Skulle vara borta då torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag. Så 4,5 dag. Så kunde inte de andra. De hade åtaganden som gjorde att det inte funkade. Och alltså inget ont om mina vänner. Jag vet att de lyssnar på det här. Det hade varit kul att haft dem med på den här turen. Men samtidigt var jag rätt glad över att ingen skulle följa med. För då fick jag göra den där episka turen på det sätt som jag alltid har drömt om att få göra. Ända sedan dess att jag läste om Joshua Slocum, eller vad han hette, den första ensam seglaren runt jorden. Jag har alltid gillat de där gubbarna och gummorna för det, men det är oftast gubbarna historia man hör, som har gjort saker själva, liksom på egen hand. Även om jag är social som de flesta andra så är det lite det är lockande att göra saker helt själv. Sådär. Klarar jag det? På riktigt? Skulle jag klara det? Och tiden gick och fler människor hörde talas om det här datumet när jag skulle iväg. Så till slut där någon gång i maj så var det ett oåterkalleligt faktum, ett oomkullrunkligt faktum till och med, för att använda ett av Tage Danielssons favoritord. Det gick inte att ändra nu. Nu var det bestämt. Så att jag började med att inspektera vad jag hade för utrustning som jag kunde använda. Sovsäck fanns, liggunderlag fanns, stormkök fanns, allt fanns. Till och med ett tält. Jag provmonterade tältet en dryg vecka innan avfärd och konstaterade att det hade förgjort sig självt där inne i förpackningen. Nej, inte för att det var gammalt utan för att det var extremt dålig kvalitet på det. Jag hade inhandlat det för inga pengar alls 2010 innan vi skulle åka till Assen och kolla MotoGP. Det var ju tur att jag inte behövde ta med det tältet utan kunde bo ihop med Nisse. För att pinnarna som skulle hålla upp tältduken var av så extremt dålig kvalitet så att de gick sönder av sig själva när jag skulle böja dem. Det skulle vara en bågform på det där så att det var bara att dumpa. Jag köpte ett nytt, ett hyfsat tält den här gången. Inte alls så billigt men inte jättedyrt, men ett enmanstält. Och jag packade allting på motorcykeln och så gav jag mig iväg den där torsdagen. Men det tog lite grann innan det kändes som ett äventyr faktiskt. För att jag inledde med att åka till Kumla där jag skulle skriva på några papper som min räknemänniska hade gjort i ordning. Det handlar om deklarationen för min lilla firma som skulle lämnas in. Den var nämligen klar. Så att inne där på kontoret skriver under och sen ut till motorcykeln och kör iväg norrut från Kumla. Fortfarande så är det inget äventyr. Fortfarande är det bara som vilken pendlarresa som helst. Förutom att jag känner om jag liksom åker bakåt lite med ryggen, alltså den där packrullen som ligger på passagerarplatsen. En packrulle och två packväskor. Där har jag mitt liv de närmaste dagarna. Och så, vädret är inte det allra bästa. Det är inte dåligt men det är inte bra. Det är 14-15 grader varmt, det blåser lite och är ganska grått. Alltså det var solsken jag åkte från Ampetorp till Kumla men nu är det grått. Så jag bestämmer mig för att ta den snabbaste vägen ut ur stan och till mitt första mål som i Sälen. Fått låna en stuga där som första övernattning. Så att det blir motorvägen till Karlskoga och så norrut därifrån. Stannar strax innan Filipstad och lättar lite grann på trycket och funderar över om jag ska hinna och ta mig hela vägen, de där totalt 30 milen som det är från Hampetorp till Sälen utan regn. Det visar sig att det gjorde jag inte. Strax norr om Vansbro så började det regna. Så då fick jag ju dra på mig mitt regnställ, inköpt från samma ställe som jag hade köpt det där värdelösa tältet ett antal år tidigare. Det här regnstället hade betydligt bättre kvalitet. Jag är inte sponsrad av Biltema, fall någon trodde det. De kanske inte skulle bli glada om jag sa det där om tältet så att de hörde det, men ursäkta. Men jag tror på att bli förkyld, det på riktigt faktiskt. Det är inte träningsverk jag känner i benen efter förmiddagens promenad, utan det är förkylningsont tror jag. Men hur som helst, det är regnstället från Biltema. Det funkar perfekt. Kanonbra. Det visade sig sen att jag behövde den fler gånger under den resan och det var riktigt, riktigt bra. Det finns inget att klaga på faktiskt. Jag kommer upp till Sälen iförd regnställ. Det är 12-11 grader kanske, 10 bara kanske. Och det regnar riktigt rejält så det var ju rätt så gött det här att den här timrade stugan var utrustad med ett bubbelbadkar. Så jag låg där på kvällen i gott varmvatten och lyssnade på regnet utanför och smattrade bubblor så det stod härliga till och sen inleddes fotbolls-VM den här kvällen också. Så att det blev väl en ganska bra start på den där resan och sen på morgonen så sken solen, det var inte varmt men det var ändå torra vägar och fantastisk start på resan och mitt mål det var Vilhelmina på kvällen, en nästan 60 mil skulle det bli dit och asfalten var nylagd och det var bra bett där i kurvorna. Så att livet lekte verkligen när jag fräste iväg. Förutom att det var lite svalt. Lite grann svalt. Så att jag fick klä på mig där en skidväst. Jag har en skidväst som är gjord för längdskidåkning. Och jag köpte den där som nödläge en gång jag skulle köra halvvasan. för det var ruskigt dåligt. En väst behövde man ha, men allt var dagen innan jag skulle åka upp i Mora. Men det mesta var urplockat där i den där sportbutiken där, jag tror Mora Nisses gamla sportaffär. Men det fanns en väst kvar och den köpte jag, lite för stor, men what the heck. Nu är den perfekt att ha som förstärkningsplagg utanpå skinnstället. Helt perfekt. Vindtät framsida och fodrad med flis och så. Så att jag hade den på mig och fräste, och jag ser på en av bilderna som jag tittar på hur jag står och ser lite frusen ut där i solskenet på en sån där fantastisk rastplats som bara jag hittar på en milslång raksträcka med bara granskog runt omkring. Noll utsikt. Jag står och äter på en banan. Ja, perfekt. Sen har jag nästa bild från den resan då, bara typ 7 kilometer senare. En rastplats med bord och tak och en gärdsgård framför en sjö. Jättefint. Men jag ser också att det går vågor på sjön, så det var inte lä. Jag måste ju trösta mig med något. Men det finns fina rastplatser även om jag inte alltid hittar dem. Jag tar mig till Vilhelmina efter en dag som bjöd både på fantastisk mat, en fiskburgare på en restaurang några mil innan Östersund. Och det roliga där var att det spelades fantastisk musik. Eller ja, fantastisk och fantastisk. Det lät som hissmusik. Det var, jag tror det var ledmotivet ur någon sån där film eller tv-serie om flygande doktorer eller något annat. Jag vet inte. Grejen var att den låten stod på repeat hela tiden, så att jag fick ganska bråttom till slut att ta mig därifrån, för att det var snudd på outhärdligt. Hur killen bakom disken klarade där, det vet jag inte. Jag tuffar vidare och solskenet övergår nu i mer blandade moln. Blandade moln som blir allt svartare och svartare, och bask mig om det inte drar ihop sig till regn. Jag hinner precis få på mig regnstället så börjar det smattra riktigt, riktigt, riktigt ordentligt. Sen blir det alltså väldigt svart och regnet blir allt intensivare, och då inser jag att det här var ju korkat att jag inte samtidigt som jag tog på mig regnstället också bytte visiret i hjälmen och drog på mig det där helt klara visiret med imskydd på insidan istället för att åka det här spegelvisiret. Jag ser ju inte ut. Så att jag stannar på nästa parkeringsplats och det vräkregnar då för att skifta visir. Precis när jag kliver av motorcykeln och närmar mig packväskan så kommer det en blixt och en smäll samtidigt. Det bara fräser till. Inget eko efteråt heller. Så jag känner att det är lite halvöppet här. Jag står inte kvar. Alltså det, risken är väl mindre att få blixten i huvudet om man kör, tänker jag. Och rämmar iväg helt enkelt med solvisir och allt. Men det får bära eller brista, det här funkar. Jag vågar inte stå på den där parkeringsplatsen med åskan dundrandes på det här sättet. Möjligen ett irrationellt beteende, men jag fräser iväg. Det fortsätter att knalla och braka och så övergår regnet i hagel. Nu haglar det så att det blir vitt på marken. Jag möter bilar som knappt har styrfart. Jag har inte styrfart själv heller knappt, så att jag åker väldigt långsamt och liksom låter fötterna rulla som på kullager över de här vita kornen som bara ligger i driver på vägen. Klart scary, men vadå? Det är som inte dödar det här. Nej, men man får ju ta det lugnt helt enkelt, tänkte jag, och så gjorde jag det. Och till slut så var det ingen hagel mer utan bara regn, och sen dök skylten Vilhelmina upp och så kom campingplatsen, och där fick jag plats i en campingstuga. Hade tänkt tälta, men det blev campingstuga. Jag fick ett bra pris kan jag säga, på ett plåttak över huvudet. Det var det värt. Det var rätt skönt att kliva in där i stugan och dra på det där elelementet, så det luktade bränt damm så det stod härliga till och blev nästan bastuvarmt där inne, men det var jätteskönt. Det var riktigt, riktigt gött. Och så naturligtvis en välförtjänt lyxmiddag bestående av fiskbullar den där kvällen. Och så nästa dag fortsätter på mitt livs äventyr och nu har jag liksom varit ute ett drygt dygn och kommit in i det där med att jag är en motorcyklist på långresa. Jag har lämnat civilisationen bakom mig, känns det som, nästan lite grann, även om den finns hela tiden med mig såklart. Men jag är på mitt eget uppdrag nu och så vet jag att idag så har jag ju nästan 70 mil att köra. Det var bara 68 mil till Vilhelmina från Sälen, men idag ska jag 77 mil tror jag till och med. Jag ska sträcka ut det där 10 mil till. Och jag gillar att köra långt och länge. Jag är en sån som person som kan hålla på med saker som jag tycker är intressanta hur länge som helst. Sen har det sina begränsningar med att åka motorcykel i och med att kroppen säger ifrån. Men jag brukar ta ett stopp så där en gång i timmen, en gång var 90:e minut. It depends om hur omständigheterna är. Men jag brukar försöka ta ett stopp, slå en pink om det behövs, dricka en slurk vatten, tugga lite på den där bananen. Och särskilt när jag är ute på de där resorna, de här turerna som jag vet, där det blir långa stinter, där jag ska köra många mil på en dag. Och framförallt jag bestämmer själv att se till att äta lite, att få någonting i sig och att också lätta på trycket mellan varven. Det behövs. Sträcka lite grann på lämmarna, vrida på huvudet fram och tillbaka och så här så att man inte helt stelnar till. För det är inte bra, såklart. Men jag klarar också att sitta ganska länge i samma position. Och det är bara tur att det är så. Att jag inte har krämpor av den sorten som gör att jag måste kliva av och röra på mig mer än vad jag behöver egentligen. Så att det blir en härlig dag på motorcykeln kan jag säga. Så innehåller den där dagen också en hel del spännande saker som till exempel en krock med en hare. Och det märkliga är att det där sker ju oerhört snabbt. Och samtidigt så är det inristat på näthinnan som en väldigt långsamt skeende. En händelse som är liksom utsträckt i tiden där jag förmodas kunna ha ett antal olika alternativ till åtgärder till hans. Hur ska jag göra nu då? Eller till att börja med, kommer den här harens väg och min väg att korsas? Ja, det kommer den att göra. För haren är definitivt på väg rakt fram. Och jag är också på väg rakt fram. Kommer jag att passera den där tänkta mötesplatsen innan haren? Eller kommer haren att passera mitt framhjul innan jag är vid den där punkten? Det är nej på båda frågorna. Vi har, alltså, våra hastigheter, de är helt exakt avpassade till att vi ska mötas. Precis där framme på min halva av vägen. Om inte jag bromsar. Men hur mycket måste jag bromsa för att haren ska hinna förbi under den här sekunden som vi har på oss? 2 sekunder. Det kanske tar 2 sekunder för en hare att springa över en väg. Eller tar det en? Nej, jag inser att det där är ingen. Det där låter inte som troligt att det skulle gå att kunna klara av en sån inbromsning. Det som skulle kunna hända är att jag bromsar så hårt så att det händer någonting liksom med mig. Att kanske få ett kast på motorcykeln eller någonting eller så att det ställer till det. Eller alltså om jag det går inte att gasa, även om du har en Honda VFR 800 med bra tryck, det går inte att gasa sig ur det där heller. Men jag skulle kunna väja, jag skulle kunna svänga lite, jag har ju en meter till de vita strecken på högersidan där. Jag skulle kunna kasta mig det hållet samtidigt som jag bromsar. Nej, det är inte heller någon jättebra idé, Thomas. Du måste tänka som när du är ute och cyklar med dina kompisar i cykelklubben när ni åker i klunga. Vad är det du alltid predikar när ni åker i klunga? Särskilt med nya cyklister. Var förutsägbar. Det vill säga, gör ingenting som någon annan inte skulle kunna vara beredd på. Och det betyder att när man ska svänga och åker den i klungan och ligger längst fram och är riktmänniska, då ger man ett tecken. När man ska bromsa så ger man ett tecken. Om det är ett hål i vägen där framme så ger man ett tecken så att alla kan se. Och om det där hindret i vägen, typ hålet i gatan, dyker upp så snabbt så att man inte hinner göra någonting, nej men gör ingenting då. Kör bara rakt igenom det och hoppas på det bästa. Det brukar funka. Så det är så jag tänker här också. Under det här ögonblicket då jag identifierar det där föremålet där framme som är på väg att slita sig upp ur diket, renen och upp på vägen som en hare. Att du ska inte göra någonting. Du ska göra som när du är ute och cyklar. För att rent logiskt, det där lilla djuret kan inte stjälpa det här lasset. Alltså 280 kilo motorcykel, 10 kilo packning, 70 kilo gubbe, ja men du fattar. 100 kilometer i timmen rakt fram. Hallå, vem vinner? Jag kan säga att jag vann. Haren tvärdog ju. Det som hände, förutom att haren dog då, det var att det riste till lite och så sa det knack. Alltså ett högt, distinkt, skarpt knack. Och det där knack, det kom sig av att haren slog pannan blodig rakt in i den undre vänstra sidokåpan på min motorcykel. Den sprack. Eller båda sprack kan man säga. Huvudet på haren och kåpan på motorcykeln. Haren petades åt sidan och blev mat till en korp. Och den där kåpan, den ersattes sen av försäkringsbolaget. Vilket jag är väldigt glad och tacksam över. Och så. Och blev väl också då så att någon fick sälja någonting. Förhoppningsvis. Jo, det är klart att det blev. Och det var en enkel match att byta det där. Så att man skulle kunna säga att jag kom undan med en repa i lacken och blotta förskräckelsen. Och min nästa tanke var, vad skulle jag gjort om det hade varit något större som hade kommit där? En älg eller en ren? Eller? Ja, det vet jag inte. Hade jag gjort exakt likadant och det hade varit en älg så hade det ju inte gått riktigt lika bra. Å andra sidan hade en älg inte haft samma hastighet. Jag sitter och funderar på det där fram och tillbaks hela under de närmsta milen egentligen. Vad som skulle ha kunnat hänt och inte hänt. Och sen kom jag in på ett stycke väg där det var vägarbete. Det vill säga någon hade tagit bort hela vägen och hela bärlaget och ersatt det där med sprängsten under ett antal mil. Det var vidrigt att köra på. Helt bedrövligt. Jag förstår inte hur folk klarar av att bo så där, för att det vägarbetet skulle hålla på under större delen av det som var under större delen av sommaren och långt in på hösten. Det var ganska många mil med 30 km i timman och det bara hoppade och for åt alla håll. I Gällivare var det raggarbilsträff och där äntligen fick jag tag på silvertejp. Jag hade glömt att packa ner silvertejpen, eller jag hade ingen rättare sagt kvar när jag gjorde min packning. Så tänkte jag, det köper jag på någon mack. Och det visade sig att silvertejp var det svårt att få tag i. Kollade i Jokkmokk till exempel, omöjligt. Och nästa mack, det var Gällivare. Där fick jag tag på silvertejp. Och så dyker skylten Modus Lumpolo upp. Och jag är framme på kvällen vid kyrkan, kliver av och hör kyrkklockorna slå. Ja, det var inte för att det var jag som kom dit, utan det var ju för att klockan var 6 och det var helgmålsringning. Och den fick jag höra sen sköttes från Pajala på automatik. Även orgelspelet lär skötas i Modus Lumpolo kyrka via någon slags länk från Pajala. Och det där fick jag ju reda på eftersom när jag stod där uppe vid kyrkan, tänkte att här skulle man ju egentligen slå upp tältet. Det var väldigt vackert. Kyrkan ligger som på en höjd, en vit träkyrka. Jag såg inte en människa som jag kunde fråga om lov. Så tänkte jag att det är väl dumt kanske att tälta här då. Så jag kör neråt byn igen. Eller vad man ska säga, byn ligger där uppe också. Men det finns ju en liten sjö där intill, om jag kan tälta vid den. Men jag kommer ner till den sjön och det mest känns som lite sumpmark. Eller så. Jag hittar inget bra ställe, så jag åker tillbaka igen. Och då möter jag en kille på en fyrhjuling som jag hade mött när jag precis körde in i samhället. Då var han på väg ut. Nu var han på väg hem tydligen till någon gård. Så jag kör efter honom in på den där gården. Det står någon lastbil parkerad där och det är några hus. Och de verkar hugga ved och lite sånt där, så att det pågår verksamhet. Så att jag tar av mig hjälmen och så jag berättar att jag är ute på den här resan och att jag har kommit fram till mitt mål, Modoslompol, och så undrar jag om det är okej att tälta där uppe vid kyrkan. Vad tror han? Eller jag frågar, vet du något ställe jag kan tälta här i Modoslompol? Och då säger han, nej, du kan väl tälta vad du vill. Det är precis vad du vill, det är okej. Ja, tror du man kan tälta uppe vid kyrkan där? Ja. Ingen säger något, nej, det är lugnt. Så. Vill du ha kaffe? Och så bjuder han in mig på kaffe. Så hans brorsa och om det är brorsans fru och deras farsa och jag, vi sitter där och dricker kaffe direkt ur perkulatorn. Och det är en fantastisk stund vi har där. Jag vet inte vad de heter, de vet inte vad jag heter, vi presenterar oss aldrig närmare än så. Och jag tyckte inte det behövdes. Vi bara möttes där, den där tidiga kvällen, en lördag, veckan innan midsommar, i midnattssolen som det sen skulle visa sig bli. Vi pratar om ditten och datten och sen tackar jag för mig och åker upp till kyrkan och slår upp mitt tält. Och får också för första gången i mitt liv uppleva midnattssol. Jag har med mig lite whisky, så jag tar en liten slurk där i min kåsa efter att jag har käkat mat, makrill och snabbmakaroner. Och så sitter jag på den där träställningen som jag tror att man band sina hästar vid förr i tiden när man körde häst i kyrkan. Sitter där och tittar på midnattssolen. Det är lite knott i luften men inte så mycket som jag hade trott. Och barnen till någon av dem som jag fikade tillsammans med, eller om de är kusiner, de här kidsen, det vet jag inte, de kör omkring med en fyrhjuling i det höga gräset. Och det är alldeles bara så där rofyllt som jag hade inbillat att det skulle vara i Modoslompolo. Uppdraget är slutfört, nu är det bara hemfärden kvar. Och på morgon så dricker jag mitt kaffe, och ner till bymacken, för det visar sig att något år tidigare så har en relativt ung kvinna med sin familj vänt hem. Eller egentligen så är inte hon från Modoslompolo, men hon har tillbringat sin barndom somrar där, om jag förstått det rätt. Hon har tagit över macken och affären. Eller affären med bensinpump, om rätt ska vara rätt, och driver det där. Så det är klart att det blir full tank i bymacken innan det är dags att styra söderut. Och den där dagen från Modoslompolo och ner mot söder om Umeå till en släktings stuga, den bjuder på nästan 70 mil motorcykelåkning. 70 mil utan regn. Det är den första regnfria dagen på resan. Det skvätter lite grann även när jag åker från Vilhelmina och upp mot Modoslompolo. Men inte så mycket så att jag behöver ta på mig regnstället. Så nu känner jag att nu är det nog sommarvärme på gång riktigt. Men jag bedrog mig. Det blev mer regn på resan. Vaknar där i stugan av ett molntäcke som ligger typ på gräsmattenivå. Det är fuktigt och det är regnställ på som gäller redan från start. ända ner till Höga kusten så åka i regn och lite halvruggigt väder. Men där så bestämmer jag för att nu är det solsken som gäller. Ta mig söderut, kör E4-an mot bättre vetande och till slut så ger jag upp det där någonstans i Härnösand eller vad det kan vara. Och svänger av och inåt och sista rejäla stoppet det blir på Masgrillen i Avesta. Där jag ser eftersnacket till någon fotbollsmatch Sverige hade spelat i VM. Tydligen vunnit, jag kommer inte ihåg nu vilken match det var och med hur mycket man vann. Men det var bra i alla fall att det hände tydligen. Och det börjar bli kväll och det är dags för mig att åka hem och avsluta den där resan. När jag passerar Hjälmarsund, då har jag bara 2 mil drygt kvar hem. 3 mil kanske. Och då stannar jag och gör ett sista stopp på vägen. Ett stopp för att jag behövde röra på armar och ben. Jag behövde dricka lite vatten, tugga på en brödbit och känna att jag är ute på ett äventyr som visserligen är på väg att ta slut, men ändå på något sätt markerar början. Alltså början på mitt liv som äventyrsmotorcyklist. Jo, men visst. Visst är jag en sån. En äventyrare på motorcykel. Om det sen aldrig blir någon sån där resa mer med övernattning i tält och i lånade stugor helt solo i världen, så är jag ändå en äventyrare. För äventyret när man åker motorcykel, det kan ju vara bara att åka till jobbet eller ta den där kvällsturen på 2 mil på de där små krokiga vägarna. Eller att åka på en resa med några kompisar mot okänt mål. Äventyret kan vara så mycket. Vägen är allt, målet är ingenting, som bekant. Och vad jag känner när jag kör motorcykel, det är ju att även om vägen är allt, så finns det en dimension till av det där. Nämligen en dimension av att det ska bli perfekt. Du vet, så där som det är ibland. Alltså, ja, det är därför jag kör motorcykel. Det kan ju vara när man kommer ut ur den där svängen i skogsbrynet och solen skiner och för med sig en ljummen vind som luktar koskit. Alltså den där känslan, det perfekta. Det är den vi letar efter. Jag ska avsluta det här programmet. Den här snart 45 minuter långa berättelsen om när jag körde till Modo Slumpolo och tillbaka. Jag ska avsluta den med att låta en man från Kanada berätta om vad han har kommit fram till när det handlar om motorcykelåkning. Han heter Bruce Philp och han gör en podcast som heter This Motorcycle Life. This Motorcycle Life. Den finns bland annat på iTunes. Och är du intresserad av en gubbe som är intresserad av det här med filosofin bakom motorcykelåkning och varför vi håller på, ja, då rekommenderar jag This Motorcycle Life. Och det varmaste. Det finns en 15-16 avsnitt ungefär. Och de kommer inte så jätteofta, men de kommer regelbundet till skillnad från motorcykelradion. Så att det är väl värt att prenumerera på, tycker jag. Men så här säger han.
Motorcycling isn't simply an acquired skill, like boiling an egg or making a martini. It's a process, and it's a process that doesn't really end until you park your bike for the last time. For some riders, it may be more of a fight than it is for others. But the prize is the same. To one day make that comfort zone as big as the world itself.
Eller hur? Till dess att din komfortzon innefattar hela världen. Det drar ihop sig till motorcykelmässa. En vecka efter att det här programmet görs så finns jag i Stockholm på fredagen i alla fall. Och kollar på hojar och snackar med folk. Jag har på mig en t-shirt som det står motorcykelradion.se på. Jag har tagit fram några sådana där. De är till salu. Just den här första serien är ju sjukt dyra. De kostar över 300 kronor styck. Så är du intresserad så får du skicka ett mejl eller något meddelande. Jag har inte så jättemånga i den här första omgången. Storlek medium och large. Finns det ett intresse av de där tröjorna så ska jag försöka fixa fram fler och försöka hitta dem till ett bättre pris. En av anledningarna till varför de är dyra är att det är en väldigt bra kvalitet på dem. Det är sådana här andningsaktivt material som jag tycker är väldigt skönt att ha under skinnstället. Oavsett om det är varmt eller kallt så funkar det jättebra att ha under. Så att de är svarta och så står det motorcykelradion.se på bröstet. Och så är det en liten fräsig dekor. Ja, men sitta här och beskriva. De finns ju på bild på motorcykelradion.se. Såklart, får gå in och kolla där. Och där ska jag också lägga upp någon typ av bildspel, tänker jag, från den här resan till Modos Lumpolo. Eller om det nu var en resa till mitt eget inre som jag gjorde de där dagarna veckan före midsommar 2018. Till dess att vi hörs igen, ha det gött och allt det där. Så hörs vi helt enkelt. Simma lugnt.